Inte in i den i mitt hiphop jag här. Nu kör vi. Det här är Lilla Drevet, en podcast som görs i samarbete med Aftonbladet Kultur, och idag är det K. Svensson som talar. Yo dogs. Nu kommer jag in i det igen.
Ja.
Med mig idag har jag MC Ola Söderholm och Lil Moa Lundqvist. Hej på er.
Hej.
Hej, hej.
Du ser tveksam ut, Ola.
Jag vet inte riktigt på vilken metanivå vi jobbar. Det känns obehagligt på något sätt.
Ja, det, exakt. Vi lämnar det. Jag ska aldrig mer göra om det. Moa,
ja?
Du är en av Lilla Drevets kortnamningar.
Vad är...
Vi brukar säga det. När vår herre delar ut bokstäver så regnade det inte över Lilla Drevet. Liv, Ola, Moa.
Ja,
och ibland räknar man lite slarvigt även Nanna till kortnamningarna. Mm. Välkommen hit.
Tack.
Ni två har ju förmågan att förvandla en helt vanlig tråkig nyhetsvecka till ett smörgåsbord av roligheter.
Oh ja.
Mm.
You put the sex in 16 av 20 svenska kommuner erbjuder slöjfri vård. Ni skapar magi. Det är därför ni är här.
Välsmakande penicillin.
Ja, det kan man säga. Det är fortfarande en massa snack om att det här skulle vara Sveriges bästa podcast. Jag tycker inte vi tar i den frågan själva.
Nej.
Det är inte kladdigt.
Nej.
Jag tänkte vi kan
det
ta...
finare att alla andra pratar om det hela
Låt
tiden.
Låt dem snacka.
Att vi inte säger det själva.
Nej. Vi talar om Saudi-avtalet istället, tycker jag. Det verkar ju som att Sverige inte längre ska sälja vapen till Saudiarabien. Har ni hängt med?
Ja, det känns sjukt.
Det känns sjukt,
en ny tid.
Ja. Mm. Men i dessa 50 Shades of Grey-tider var det många som inte såg problemet med att regimkritiska bloggare blir piskade. Man vill inte komma med några moraliska pekpinnar där.
Mm.
Låt det vara en läcker fantasi.
Det var det att det var liksom rädsla för att reta upp BDSM-communityt som gjorde att det var sån beslutsångest inom socialdemokratin.
Inom snäva kretsar av socialdemokratin, så var det eventuellt det. Jag tänkte inte fokusera på socialdemokratin utan på de 31 näringslivstoppar som undertecknade DN Debattartikeln Sveriges trovärdighet som handelspartner står på spel.
Just det.
Ni hängde med.
Jag läste den faktiskt.
Jag läste den också en gång, för den var ganska tråkig.
Ja, den var väldigt tråkig.
Den handlade om att vi måste sälja vapen till Saudiarabien. Mm. För annars kan det skada vår exportindustri. Inte bara vår vapenexport, utan hela vår exportindustri.
Mm. Mm.
Så det som förr var något vi inte skulle göra, som vi sen fick göra i hemlighet, är något som nu har blivit oumbärligt för hela vår export.
Ja.
De här 31 näringslivstopparna är då rädda att all svensk handel med Saudiarabien kommer hotas. Om vi inte får sälja vapen till dem, så kanske de inte vill ha våra Lasse Åberg-glas heller.
Nej.
Det är så de resonerar då. De använder ett argument som känns igen. Ni har säkert hört den argumentstrukturen som går så här: jag är inte rasist, men...
Ja, jag har hört talas om.
Och så säger man något rasistiskt då, det är en klassisk.
Mm, mm.
Eller: jag har inget emot kvinnliga politiker, men tänk om de får mens och skickar kärnvapenrobotar mot Moskva. Vad gör vi då? Då står vi där med våra vackra ord om jämställdhet. De här 31 näringslivs...
Men nog om det är en Twitter. Sluta läsa högt, det är en Twitter. Prata om de här näringslivstopparna nu.
Det var ur Ivar Arpis dagbok. De här 31 näringslivstopparna använder en ny variant av argumentet som jag tänkte citera. Det saudiska samhället har stora och kända brister när det gäller mänskliga rättigheter. Men...
Mm.
Och sen får man fylla i där vad som väger upp de här stora och kända bristerna. Översatt då: Saudiarabien är inget land vi ska sälja vapen till, men det ska vi göra. Homosexualitet bestraffas med spöstraff eller dödsstraff, oftast genom halshuggning eller hängning enligt RFSL, men ja, you know the drill. Deras men då var att det är ett samhälle som är statt i förändring, enligt de här 31 näringslivstoppar.
Statt.
Det är statt i förändring.
Uh-huh.
Så har det statt. i den här artikeln. Som undertecknades med 31 namn som man då kan klippa ut och laminera. Så kan man ha den listan sen när revolutionen kommer. För det är ju de första man ska plocka. Slösa inte ens kulor på de jävlarna. En socka full med muttrar. Däng dem i skallen, häng upp dem i fötterna. Våldta deras fruar. Släng deras barn från balkonger. Det tar vi sen. Det tar vi sen. När revolutionen kommer.
Det är hårda ord.
Ja. Det var mycket, men... mycket revolutionsromantik så här tidigt på morgonen. Ja, lite svårt att få i mig allt.
Du tyckte det var romantiskt här att slänga ett nyfött barn från en balkong. Jag skojar ju bara såklart.
Ja. Det tycker jag är
betydligt.
Ja. Ja.
Försökte jag bara vara lite vänsterextrem för att få tillbaka mitt jobb på P3.
Ja, men jag kan haka i lite med det här att Saudi-avtalet har avbrutits.
Mm-hmm.
För det är väl lite grann en del av det här med Sveriges nya feministiska utrikespolitik.
Det är Margot Wallströms påhitt.
Precis. Den har ju då lett till att ingen talar med Sverige längre.
Nej, det är lite kylig stämning.
Mm. Kring senast Arabförbundet.
Ja, precis. Antalet grejer Israel och arabstaterna är överens om har fördubblats nu. Tidigare var de bara överens om att de gillar hummus. Nu är det två saker Israel och arabstaterna är överens om. Ett, hummus är jättegott. Och två, Margot Wallström är störig som fan.
Mm.
Ja.
Där har vi byggt broar. Ja, men det är samma sak som har hänt då med både Israel och Saudiarabien. Båda har stoppat Sveriges utrikesminister Wallström från inplanerade officiella besök. Och båda länderna har kallat hem sina ambassadörer från Sverige. Jag vet inte om Israel har skickat tillbaka sen nu, eller?
Ingen aning.
Ja. Sitta i ett flygplan.
Cirkulerar över alla andra.
Det är lite lamt hot så här. Gör som vi säger, annars skickar vi tillbaka vår ambassadör. Man bara, oh nej. Ska vi då klara oss?
Ja, men det, jag tror att det är något som gör folk ledsna i alla fall. Att de är ledsna på UD nu, över det här.
Ja.
Det säger experter att det är en väldigt stor grej. Israel blev ju då arga över svenska erkännandet av Palestina. Och Saudiarabien blev, de sa att det inte handlade om vapenavtalet utan att de blev arga på Sveriges antisaudiska gnäll om brist på mänskliga rättigheter.
Ja, just det.
Det handlade, det var de säger, för att det handlar inte om uppsägandet utav avtalet utan om hur snacket har varit i Sverige på senaste.
De hängt med i debatten.
Ja, precis. De följer kanske Özno igen på Twitter. Men Saudiarabien fick så här, hela Arabförbundet, alla arabstaterna, att göra ett gemensamt fördömande av Sverige.
Mm.
Det är lite av ett konststycke tydligen som den här nya regeringen har lyckats med. Att fucka upp relationen med båda sidor i Mellanöstern-konflikten på bara ett par månader.
Det är ju skitbra ju, eftersom båda sidorna har ju fel. Det är därför det är så svårt att ta ställning i den frågan. För det är två idioter som har fel.
Ja, precis. Jo, men det är det här om det bästa man vet är att ha rätt. Om man vill ha rätt i vilket pris som helst. Till det kan läggas att relationen till Ryssland också har fuckats upp lite av att Margot sa i Svenska Dagbladet att Ryssland är ett hot mot freden i Europa.
Just det, även Stefan Löfven har ju sagt att kriget i Ukraina är Rysslands fel.
Ja, just det. Mm. Men än så länge så verkar det inte som att Margots agerande leder till lösningen av internationella konflikter.
Det är lite tråkigt att höra.
Hon kanske är på väg att lösa bostadskrisen i Stockholm. För varje gång hon säger något blir det en ledig diplomatbostad på Östermalm. Men frågan då många, sådär, framförallt borgerliga debattörer, ställer sig är: har det här varit värt det? Var det värt det? Var det värt det bara för att göra Göran Greider glad? Var det värt det att riskera exportindustrin och möjligheten att överhuvudtaget delta i samtal bara för att få säga att det är fel att vara dum? Bara för att Göran Greider skulle få lite utslag på sin Olof Palme-mätare.
Han blir glad
som han har byggt.
Det är bättre att hans hund jagar en humla. Det blir han också glad av.
Just det, saker som inspirerar Göran Greider till att skriva en dikt på Twitter. Margot Wallström fördömer Saudiarabien, hans hund jagar en humla. Då kostar det mindre att bara låta hunden jaga en humla.
Köp en ny hund till Göran Greider, tycker högen.
Jag tänkte att man får man kanske göra pyttelite mer förståelse för Carl Bildts insatser som utrikesminister av det här. Alltså inte kanske att man håller med och tycker att han gjorde rätt, men att man lite mer fattar grejen, fattar var han kommer ifrån. För det känns så liksom helt omöjligt att förstå tidigare. Alltså man blir så här tokig på att han aldrig någonsin klarade av att bara säga det är fel och vara dum.
Mm.
Att han bara sa...
Det handlar inte om att stödja det ena eller det andra. Det handlar om att försöka få stabilitet och rimlig utveckling.
Ja, så sa han om alla konflikter.
Mm.
Ja.
Det här var en fråga till om Gaddafi i Libyen. Vill du stödja den här serietidningsonda diktatorn? Eller det förtryckta folket som reser sig mot honom?
Mm.
Både ja och nej.
Vi ska inte sticka ut haken och stödja den ena eller andra. Men man fick så här känslan av Carl Bildt att när han, så här, att när han läser godnattsaga för lilla Gustav så tar han i Bröderna Lejonhjärta bort Astrids alla högljudda formuleringar om att Tengil var en ondskefull diktator. För så här plakatpolitiska avståndstaganden mot eldsprutande drakar är ingen konstruktiv väg framåt. Nej. Mot rimlig utveckling. Men man fattar kanske lite mer nu. Även om man inte håller med liksom så här, då, var Carl Bildt kommer ifrån. Att när man märker hur lätt det var att rasera allt.
Mm. Ja, det går väldigt, väldigt snabbt. Och hamna i kylan.
Ja,
ja precis. Att det är så här, som att världssamfundet så här, bara sa så här. Jaha, Sverige vill ha rätt. Var bedårade. Men då gör vi så Sverige att då stoppar vi er i en låda här borta. Så kan ni sitta här och ha rätt. Och så hörs vi aldrig igen.
Men är det inga som tycker så här att det är lite ryggrad av Sverige?
Jag såg en notis om det. Jag minns inte vem det var. Det kan vara en vanlig person, en mannen på gatan som sa att han tyckte det var riktigt starkt av Margot och markera tydligt mot Saudiarabien. Så att det finns ett stöd.
I V5 på Aftonbladets sista sida, där är stödet.
Det är massivt
stöd. 2-5.
Nästan en majoritet.
Rolf, 47, lastbilschaufför. Jag stör mig som fan på araber också. Jag håller med.
Jag tycker i alla fall att det är bra. Att de är lite så här lillpalme.
Ja, precis. Men det finns faktiskt också en annan hypotes som handlar om att det egentligen kanske inte handlar så mycket om vilka ställningstagarna Sverige har tagit. Att de här ställningstagarna inte är så unika. Eller jo, det är att erkänna Palestina är det.
Mm.
Men inte lika mycket det här med Saudi-kritiserandet. Det är så vissa, har jag märkt, som menar att det inte handlar om vad Sverige har sagt utan om hur Sverige har sagt det.
Okay.
Det var en artikel i Svenska Dagbladet om att samtidigt som Wallström blev portad och inte fick hålla sitt tal där i Kairo så var tyska toppolitiken Sigmar Gabriel, vice förbundskansler, vice Angela. Mm-hmm. Han var i Riyadh och hade då förhandlingar med kung Salman där han framförde sin kritik mot piskandet av bloggaren. Och det var så en artikel som beskrev att Sigmar hade ett 2 timmars samtal med kungen där han framförde Tysklands kritik och värdjade om mänsklig och värdig behandling. Och att det här liksom då eventuellt var mer effektivt än att som Wallström går ut och offentligt säga att saudierna ägnar sig åt medeltida metoder.
Mm.
Och det han gjorde var då att han kritiserade och han ströp också export av vapen. Att stå så här, citat, öppet förklarade Sigmar Gabriel varför Tyskland nu stryper exporten av vissa vapensystem. Jag sa till honom att det strider mot tysk lag att leverera vapen som kan användas i repressivt syfte mot den egna befolkningen. Blandningen av kritik och vädjan om förståelse, kombinationen av öppenhet och diplomati som låter motparten bevara ansiktet förhindrar en frontalkrasch. Så stod det. Men det finns då så här men det finns kanske också en så här rimlig anledning till att Saudiarabien är mer benägna att hålla god min mot Tyskland när Tyskland sågar dem. Och det gör att Tyskland är ett jättestort land.
Just det.
Som är en mycket större handelspartner.
Man glömmer det ibland.
Ja. Och att de dessutom säljer vapen till dem, även om de nu ströp vissa slags vapen, tror jag. Jag vet inte riktigt. Men jag tycker det var ändå något så intressant det här då med att en annan politiker var där och framförde samma kritik som Margot Wallström samtidigt utan att bli utslängd och utan att få sådana markeringar emot sig.
Just det. Det fanns ett bättre sätt att säga det, menar du?
Ja, men om vi bortser från den här rimliga anledningen med Tysklands storlek och istället funderar över den här andra anledningen.
Mm.
Att Margot kanske inte är en människa som är jättebra på att vara varsam med ord.
Nej.
För den tesen slog an något hos mig. Det aktiverade ett gammalt Margot-minne som jag har.
Uh-huh.
Och jag vet ju inte så här hur snacket går i maktens korridorer. När Margot bakom stängda dörrar pratar med israeler och ryssar och saudier. Jag får utgå från det jag vet. Och det är mest baserat på ett gammalt avsnitt av Skavlan.
Okay.
Som Margot gästade.
Just det.
Du kanske minns det här?
Jag minns inte, nog inte det du ska spela upp, men jag minns när hon var där. Hon hade skrivit, Bengt Olsson hade skrivit hennes memoarer.
Ja, precis. Hon var där för att plugga den då, ja, självbiografin som hon skrivit ihop med Bengt Olsson. Och det, också där pekar hon ut Göran Persson med ord som mobbare och extremt elak i den boken.
Mm. Just det.
Det var inte så varsamt med ord.
Men det gjorde ju typ Göran Persson i sin egen bok också. Alltså han framstod ju inte asskön i den ordförande Persson. Eller asskön, ja, men inte så sympatisk.
Ja, men den intervjuserien.
Ja, som också är en bok.
Men framför allt var det så att i det här avsnittet av Skavlan så var en av de andra gästerna var E.L. James.
Åh, oh, 50 Shades of Grey. Mm. Mm. Författaren. Mm.
Författaren till 50 nyanser av honom.
Just det, är svenska.
Och Margot, liksom när, alltså de blir så intervjuade en och en, men sen så blir det så här att man får hoppa in i de andras intervjuer i Skavlan.
Just det, de ska mingelprata lite.
Och då valde Margot att hoppa in i samtalet för att ge sin syn på E.L. James författarskap.
Åh, oh, nu minns jag.
I hate to break the news, but you will of course not get the Nobel Prize for in literature for the book.
Fan, är det med henne?
Det är hårt att säga det till någon man inte riktigt känner, som inte har bett om ens kritik.
Det fanns ingen anledning riktigt, va?
Att säga, nej, hate to break it.
Jag hade verkligen att jag måste berätta det för dig. Varför måste du är usel.
Det givna svaret är ju så här, men Margot, det kommer väl inte du heller få för din självbiografi som du skrev med Bengt Olsson. Hate to break it. Det är extremt sällsynt att man får Nobelpriset för en bok.
Hon kanske väntar sig mothugg. Alltså att hon väntar sig
att det skulle bli en catfight.
En lite rolig... ilsk debatt.
Vem som är längst ifrån Nobelprisen.
Ja, till exempel. Det är kanske det hon använder sig av även politiskt. Att hon väntar sig att någon ska hugga emot så att det inte ska låta så elakt.
Ja, just det, för det
och sen
låter
så håller alla på att tassa på tå kring allting och använder väldigt...
Ja, men så kan det faktiskt vara. Det hade ju inte låtit lika elakt om hon fått lite svar på tal.
Nej.
Det är bara att hon tycker att det är så det ska vara. Att det ska vara liksom någon sån hiphop-battle-grej. De internationella samtalen. Att man ska förolämpa varandra på ett roligt sätt.
Ja, man ja,
och så dundrar hon in i Riyadh och liksom säger det till prins Salman.
Festivusstämning, där man bara drar alla oförrätter. Du har skrivit en bok som är så dålig så den kommer inte få Nobelpriset. Vad gör du här?
Och sen blir alla bara ledsna och det blir tyst.
Just de säger det till saudiska kungen liksom, sådär, din liksom medeltida kvinnohatare. Sen är det en skön katarsis det blev. Vi bara fick ur oss allt det här och nu kan vi gå vidare i våra relationer.
Kalla mig något nu. Gör mig. Roasta mig.
Jag kan förklara lite sammanhanget när hon sa det här till E.L. James. För det var så här inledningen på ett resonemang när hon försökte vara lite snäll.
Okay.
Hon hade läst den här boken och då började hon så tänka högt i Skavlan-studion om varför läste jag hela boken? Så här, why did I read it to the end? Because I hate to break it to you, but you won't win the Nobel Prize in Literature. Men sen efter det var det ett resonemang om att det nog var något om att det var så här skildring av sex ur en kvinnas perspektiv.
Det pirrade i Margot. Det var det hon försökte säga genom sina elakheter.
Ja, det kanske var så det var, men det hon sa var mer att det känns lite så här ovanligt och att det fanns något lite subversivt i att det var ju kvinnans perspektiv. Hon hade något sånt snack, jag kommer inte ihåg riktigt.
Men läste Margot alla tre böckerna?
Jag vet inte hur många böcker som var släppta, det här var kanske 2 år sedan. Men jag tänker att då säger man ju bara den delen av resonemanget tycker jag. Mm. När man sitter med författaren i Skavlan, att det är spännande med den här skildringen ur kvinnans perspektiv. Ja. Utelämna det första ledet. Kan det här vara något som gör Margot till en dålig diplomat? Att hon har den här, liksom någon så här fåfänga som gör att hon måste lite så här kulturtanskoketera med att hon minsann fattar att 50 Shades är en skitbok.
Mm. Du menar att hon inte kan uttrycka sig diplomatiskt? Om det kunde göra henne till en sämre diplomat?
Ja, men att de måste säga det då kanske till saudiska kungen också. Så här, yes, of course, you are very medieval, you know, but we would like to export our export industry to you. att ha det här behovet av att liksom tvätta sig själv. Jag tänker att det är inte så bra, den fåfängan.
Nej,
Jag drar säkert för stora växlar av ett Skavlan-klipp.
Men du, det kan vara så. Kanske att har man inget snällt att säga, säger inget alls.
Men jag tänker att Margot här och Skavlan avslöjar sig lite som en sån här klumpig typ man kan känna igen lite. Alltså att vara klumpig av den anledningen att man absolut inte kan lyfta sig över sin egen horisont, över sin egen kontext och diskurs. Alltså hon pratar som man kanske gör när man tror att det är en självklar minsta gemensam nämnare att säga att 50 nyanser är pisslitteratur. Mm. Och det är det ju oftast. Alltså det är bara som att säga hej, att säga att 50 nyanser är skit i de svenska medelklasskretsar jag gissar att Wallström rör sig i. Mm. Men man bör ju förstå att hon som skrivit boken kanske inte liksom är med på det med samma självklarhet att vi alla kan bonda över att skrocka lite över vilken fruktansvärt dåligt skriven bok det här är.
Nej,
det är inte den här liksom icebreaken i exakt alla sammanhang som det ofta är. Visst är 50 nyanser skit? Ja.
Men vi har ju kollegor som vi kan enas om ett jättehärligt mys om hur dåliga de är.
Ja.
Men det håller vi bakom deras ryggar såklart. Ja. Ni vet inte vilka ni är.
Ja, precis. Och på samma vis är det ju bara som att säga hej, att säga att Saudi är medeltida i en svensk kontext.
Just det.
Vi är i en kontext där ingen kan bli ledsen om att man säger att Saudi är medeltida. Men jag tänker att man som utrikesminister måste förstå att det finns andra kontexter.
Ja, jo.
Där någon kanske blir ledsen över det. Och så vet att det inte minst är gemensamma nämnare i Saudi-Arabien. Åh, vad medeltida vi är.
Vi är så jävla kassa.
Vi hade ingen renässans.
Men det är ju som då att den här tyska politiken ändå fick fram budskapet men gjorde det på ett mycket mer fjäskigt och inlindat sätt. Mm. Så jag vet inte hur man säger det då, så där att man, ja men man kanske ska, att man ska utgå från att ja men ni vill ju vara medmänskliga ändå. Mm. För alla har ju den synen på sig själva som medmänskliga. Och man kanske inte ska piska bloggaren. Att man kanske inte ska börja med att peka ut folk som onda.
Nej, i Saudi tycker de väl att de piskar ett minimum av bloggare. Man håller verkligen nere det på nästan löjligt låg nivå. Mm. Och att de får inget beröm för det. Att hur få bloggare de piskar.
Men det kanske det den här tyska politiken gjorde. Att det är verkligen imponerande hur framgångsrika ni har varit i att hålla nere bloggpiskandet. Piskandet av bloggare. Men jag tycker att man ska aldrig vara nöjd.
Nej.
Även om ni är bäst på det så kan ni alltid bli bättre.
Spänn bågen. Mm. Sikta mot stjärnorna, hamna i trätopparna.
Ni kan göra det. Så att, ja, det här håller inte som en D-uppsats. Det här spaningen utifrån ett Skavlan-klipp. Men jag är bara lite orolig att det här Margot åker runt och gör, säger till Israel så här, you won't win the Nobel Peace Prize, you know.
Ja, mina vänner. Det finns ju ett fenomen som brukar kallas papegojtricket, som jag är helt övertygad om att ni har hört talas om många gånger.
Är det som hundtricket? Fast med papegoja.
Man har en papegoja med sig när man går ut.
Och så kommer brudarna.
Då kommer en tjej och säger, vilken gullig papegoja. Så får man ligga. Men det är också tricket när man säger samma svar på olika frågor. När man blir intervjuad. Mm. Man har liksom repeterat in ett svar. Mm. Och sen oavsett vilken fråga man får så säger man det
svaret. Så impar man in det.
Ja, precis. Mm. Papegojtricket, det låter ju lite gulligt, harmlöst. Mm. Mm. Men det jag skulle vilja lyfta fram är att det är ett förödande trick som i förlängningen kommer leda till vår civilisations död.
Oj.
Det är en liten tes jag skulle vilja lägga fram i dagens podd. Faktiskt.
Du har vårt intresse.
Bra.
För att man ens liksom hjärta vissnar eller
jag kommer förklara
livet,
väldigt
livet förhålla det sugs ut.
Du kommer få veta precis varför
kan
det här
få,
är.
Kan jag få gissa istället?
Vi kan ta en kvart till gissning.
Men det finns så här kända exempel på det här, när
det
politiker har skapat
såna
YouTube klassiker genom att göra det här att Tobias Billström sa jag kommenterar inte tredje parts uppgifter 18 gånger.
Ja. Precis, det finns oändliga exempel nu.
Mm.
Och i helgens medierna i P1 så fick man höra ännu ett exempel på när en människa använder sig av det här lilla tricket. I en pressad situation.
Ja.
Det var en reporter på Ekot som använde sig av papegojtricket. En reporter. Mm. Det brukar ju vara politiker som sagt oftast som man får höra göra det här.
Event.
Mm. Men hon blev intervjuad av medierna eftersom att ett inslag i Ekot har fått ganska hård kritik.
Mm.
Så det var det mediernas granskning handlade om då. Och lite kort så var det då ett inslag i Ekot där de sa att SCBs senaste rapport visar att visstidsanställningar ökar successivt. De formulerade det så. Det ökar successivt. Mm. Fast rapporten visar egentligen på att visstidsanställningar ökade under en period på 90-talet. Men sen har det legat på en stabil nivå. Så det var missvisande att säga att det ökar successivt. Var mediernas case och många från näringslivets case också. Mm. Som blev väldigt upprörda.
Sida vid sida.
Exakt.
Tillsammans hjälps de åt.
Men medierna-reporten då försökte få svar från Ekot-reporten på varför hon presenterat statistiken på det sättet och sagt just att det ökar successivt. Och då uppstod den här situationen där hon fick samma svar om och om igen på alla frågor. Och det var ett svar som ni kan få lyssna på hur det lät.
Men andelen har ju legat konstant under 2000-talet. Blir det inte missvisande då att tala om att det ökar och att dessutom kallar det för en successiv ökning?
Vi gjorde helhetsbilden och räknade från de årtalen 1987 till 2014 och upplevde att det var en ökning.
De gjorde en helhetsbild, som man säger,
just det.
Och upplevde att det var en ökning. Och det var ju en ökning från 1987 till 2014.
Det är långt en sammantagen span de jobbar
ökning. I. Ja. Men sen på 2000-talet har det legat konstant.
Så det var egentligen en ökning från 1987 till år 2000.
Och sen
har det legat rakt.
Men det här var alltså vad hon svarade om och om igen. Det var en ganska lång intervju som jag ju lyssnade på. Lite mot min vilja. Det väckte oerhört starka obehagskänslor hos mig. För att just det här tricket som jag har hört så många gånger börjar ge mig viss panik. Och nu när det även då var en reporter, en journalist som gjorde detta, som ju själv måste veta att det här inte är ett jättesnyggt sätt. Man framstår inte som en underbar, varm, tillmötesgående människa. Nej. Som försöker göra sitt bästa för situationen. Utan man framstår ju som ett ganska vidrigt, arrogant as.
Det är som att man inte har rent mjöl i båsen.
Ja, det verkar ju lite
så. Tänker man när man hör någon göra papegoj-tricket.
Ja.
Och så, särskilt om man har lyssnat på medierna också, borde man veta att de älskar att jobba med det här och ta med allt.
De klipper inte bort en sekund av en upprepning.
Nej, men de så här, även när det är någon som inte är pressad så liksom har de spelat in typ när de ringer den och den bara är lite så överrumplad. Så bara, jag kanske kan prata nu. Ska se om jag har tid bara för att de får alla att låta som en svettig pump i deras grej. Så de kommer ju inte missa chansen att spela upp allt, borde hon förstå, tänker jag då.
De hade till och med lagt på lite så klinkig musik i bakgrunden, lite mystiskt såhär, ding.
Skräckfilms.
Ja. Och det triggade ju någonting hos mig, med att jag som sagt tycker att det här är ett väldigt obehagligt fenomen som ökat successivt sedan 1999 när Bosse Ringholm introducerade det. Och jag kan säga att det har ökat successivt, Ekot, för att det har det. För att vi har Arkelsten, Billström, Engström har kört det här, Bodström, Måd. Det ökar, det eskalerar och nu börjar även då journalister kanske i en pressad situation använda sig av det här fullkomligt bizarra sättet att hantera en intervjusituation.
Ja, ja.
Och jag, papegojtricket låter ju liksom så himla töntigt, tycker jag.
Ja.
Jag skulle kanske vilja att man kallade det hantera en krissituation som artificiell intelligens skulle hantera en krissituation. Tricket. Det är ett lite längre namn.
Just, ja.
Jag tror ändå att det skulle...
Alltså lite sämre artificiell intelligens.
Ja, det är den artificiella intelligens som vi har utvecklat hittills kanske.
Vad hade Andreas Wilson gjort?
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag tror nästan 1987, en schackdator från 1987 svarar kanske så. Samma svar på samma fråga. Man kör fast i någon loop.
Men för att det är ju ett flawless trick. Det är det som är svårt att erkänna för till exempel mig, som tycker att det är fruktansvärt provocerande att höra och lyssna på.
Men är det så flawless? För att okej, det är flawless på det sättet att man aldrig framstår som dum.
Man framstår
också som en idiot.
Precis, men man behöver ju aldrig säga.
Eller inte dum, men man behöver inte ha fel.
Nej,
i alla fall.
Man behöver inte erkänna att man har kanske gjort en tabbe eller varit lite slarvig eller någonting.
Nej, just det.
Men det är flawless på det sättet att man ju då kan fortsätta på sitt spår. Man behöver inte bli störd. Man kanske framstår som en arrogant as.
Mm.
Men vilka är det som bryr sig om sådana saker? Människor.
Ja. Det är flawless på så vis att alla människor börjar tycka att man är ett arrogant as och att man då jobbar i en förtroendebransch som politiken. Annars är det flawless.
Annars är det helt flawless. För om 10-200 år när det kommer vara intelligenta maskiner som regerar. De kommer inte bry sig om att någon framstår som lite arrogant och kommer säga, det där var en jättebra lösning på den pressade situationen som du hamnade i. Att du bara sa samma sak om och om igen för att du inte hade någonting annat.
När maskinerna skriver historien.
Ja. De kommer, och de människor som redan nu väljer att träna upp sig genom att använda de här metoderna kommer ju ha en bättre lycka i framtiden.
Ja, de kanske kan få jobb som datornas tjänare.
Ja, till exempel.
Att de talar samma språk.
Jag tror att det är för att man känner av att de har valt sida. Att det är anledningen till att man blir så stressad av att höra dem.
Så jag tolkar det som att du inte tycker att det ligger någonting i den kritiken.
Vad tycker du själv?
Nej, jag undrar vad du tycker om det. För de håller ju fast vid den kritiken. Och då undrar jag vad du som reporter tycker.
Vad tycker du själv?
Ja, men jag frågar dig vad du tycker.
Jag frågar dig vad du tycker.
Flawless!
Det var inte ordet jag letade efter, men visst.
Men hon går in i någon sån spöklik röst.
Ja, hon har även rösten av en intelligent dator. Hon har precis det. Ja. Vad tycker du själv? Jag blev ju uppringd av en robot från IKEA häromveckan. Uh-huh. Och det är också därför jag känner en stark paranoia och stress inför det här fenomenet. För de låter precis som människor, förutom att de upprepar sig om och om igen. Det ringde en robot och sa, kan du bekräfta att du är Moa Lundqvist? Jag sa, vem pratar du med? Jag visste inte.
Det finns ju det gamla, vad heter det, Turing-testet.
Precis.
Det är kanske det du ska komma in på.
Ja, men precis. Turing-testet som ju då går ut på att man ska kunna avgöra om en dator har jag vet inte,
om en dator är intelligent så ska man inte kunna märka.
Precis, att det är en dator man ska kunna lura en människa att den är en människa i typ några sekunder.
Ja, det är någon sorts, förr var väl det en singularitet helt enkelt, då är de lika små. Men nu tror jag inte man tänker så riktigt längre.
Nej, men han hade ändå den 1950 redan, den spaningen om att maskiner kommer kunna lura människor att de är människor. Och han sa att det antagligen kommer hända någonstans kring år 2000. Och 1999 så höll ju Bosse Ringholm konferensen. Där han för första gången introducerade ett nytt sätt att förhålla sig till frågor, till dialog med andra människor.
Inga-Britt Ahlenius har därvid uttryckt intresse för ett annat. Det är Inga-Britt Ahlenius som själv har uttryckt ett intresse för ett annat. Inga-Britt Ahlenius har uttryckt ett intresse för ett annat uppdrag. Och då har jag...
Och det kan såklart låta som att jag är paranoid. Det förstår jag. Men jag tror ju på många sätt att det här är någonting som kommer... Vi kommer se det mer, det kommer öka ännu mer.
Det är svårt att veta vad som är läskigast. Om datorerna blir som Bosse Ringholm. Ja. Eller om alltså att alla människor blir som Bosse Ringholm.
Ja. Det är oerhört svårt att veta.
Ja, det är läskigt vad man är för varelse.
Det är inte bra för Apples aktier, tror jag, ifall datorerna blir som Bosse Ringholm.
Nej.
Det kommer inte bli lika roligt. Och...
Siri är istället Bosse Ringholm på en iPhone. Så. Som pratar med så här autistiska pojkar. Ni är bästis.
Jag ville höja ett varningens finger i alla fall för det här. Nu när vi ser att det har spritt sig, det eskalerat, det håller på att spinna utom kontroll. Och när Ekot skulle försvara den här reporten så skrev de, hon inser att hon framstår som ovillig att svara på mediernas frågor, vilket har gjort henne bedrövad. Men hon hade faktiskt bara ett svar att ge i intervjun, nämligen att statistiktolkningen från 1987 var korrekt. Så de går på hennes...
De går på hennes försvarar. Hon vann debatten.
Hon vann.
På knock. På teknisk knockout.
Så det här är framtiden som ligger före oss. Det är, jag är fruktansvärt... jag är rädd.
Ja, men du ska inte vara rädd för framtiden. Den kommer oavsett vad vi...
Du kommer bli mördad av artificiell intelligens direkt.
Ja, då får vi ta det då.
De kan ju också bara bli så att de börjar räkna alla barr som finns på planeten.
Ja, eller framställer liksom mat och härliga saker och utan att vi behöver jobba. Så kanske också blir.
Men det kommer att bli jävligt jobbiga.
Ja, det blir jobbiga intervjuer i Ekot såklart, i medierna.
Det är så konstigt det där beslutet att jag menar, att stå på sig, att när det kostar så otroligt mycket mer att stå på sig än att säga att ja, men, ja, vi formulerar oss lite slängigt och slarvigt, okej.
Okay. Ja, jag tycker nästan vad som helst är bättre, även att bara säga jag kan inte kommentera det, jag har ingen kommentar. Hellre säg det 11 gånger, för då svarar du åtminstone på den frågan du får. Men att säga ha samma formulering på olika frågor utan att ens ändra liksom, följden på orden.
Men det var ju inte heller som att det här var, ja, okej, det var inte en successiv ökning, det var först lite ökning, sen lite utplaning, ni sa successiv ökning. Det är inte som att så här, hela ekots trovärdighet står och faller med det här felet. Och så, ja, okej, vi gjorde lite fel. Grattis medierna.
Det är inte
så skulle de hantera det.
Lisbeth Palme säljer sex. Så har du inte sagt så här. Det är ju så här jättekraftfullt. Men frågan man ställer sig är ju så här, är det dödsstraff på att inte ställa upp i en intervju? Man undrar varför de här människorna som kör papegojtricket överhuvudtaget har ställt upp.
Ja, precis. Och varför man inte bara istället går. För man måste ju någonstans höra att man själv säger exakt samma sak.
Jag tror att det är lite dödsstraff ändå av ekot, att det ska vara den mest trovärdiga nyhetsredaktionen i Sverige, att om de inte klarar av att svara på frågor. Jag tror att det är lite dödsstraff faktiskt.
Mm. Okej.
Okay. Det är hårt. Skenavrättning i alla fall. De blir utsläppade i skogen av några som pratar engelska med rysk brytning och bränner av en tomt skott i ansiktet.
Jenny Strömstedt och Steffo Törnqvist är ett lustigt par. Mm. Han är lite gammal och trind, klädd som en fåraherde. Och hon är snygg och slank och smart. De tre S:en. De tre S:en som alltid måste finnas. Ibland kan man tumma lite på smart S:et, men inte i fallet Jenny Strömstedt. Smart, modern kvinna. Lyssna säkert på den här podden. Hej Jenny. Hej. Vad kul det var när du och Steffo tände eld på ostkrokar.
Lugnare med din hybris
i ert morgonprogram. Nej, jag vet inte alls. Men har ni märkt jag gillar dem på riktigt. Har ni märkt hur virala Jenny och Steffo är?
Men varför tycker du att det är ett lustigt par?
Nej, men alla tycker ju det. Har ni märkt liksom delningen av videoklipp när de gör roliga saker? Det är ett riktigt radarpar.
Ja,
men är det inte lite så här the odd couple man har satt ihop så?
Men är det inte ett stereotypt tv-par, tänker jag? Någon slags här köns... Eller?
Lite är det ju GV och Veckans brott uppdelningen också, kanske.
Man skulle kunna göra spaningen, tänk om det var kvinnan som hade var gammal och rund och trend, eller något.
Ja, vi behöver inte. Jag hoppas att det är det som kommer nu.
Det är det. Jag tycker det är spännande. En tjej som är kompis med en gubbe.
Ja, det är tokigt.
Även om det kanske är lite konst... Alltså, om man sa det till en ung Jenny Strömstedt att om några år, om 20 år, så kommer du vara bananen i den här biffen och bananen-relationen med Steffo Törnqvist varje morgon i TV4. Men roligt, det funkar jättebra. Och titlarna på deras populära videoklipp skvallrar om det här. Jag läser upp några videoklipp då, tänkte jag här. Nyhetsmorgon 20 år, Steffo och Jenny får ett skrattanfall. Programledaren Jenny Strömstedt och Steffo Törnqvist minns tillbaks på skrattanfallet som bröt ut under direktrapport om Saab-krisen. Från Britta till tyfonen Fittov. Skrattattack. Jenny Strömstedt, Steffo Törnqvist och meteorologen Madeleine Westin brister ut i gapskratt i Nyhetsmorgons vädersnack om tyfonen Fittov. Ett annat klipp här. Blooper. Tyfonens namn får Jenny att bryta ihop igen. Ni kanske kommer ihåg hur det gick när Jenny Strömstedt och Steffo Törnqvist skulle prata om tyfonen Fittov. Idag var det dags igen. Tyfonen Fittov har blivit ett återkommande inslag. En älskad sidekick som kommer in. Tyfonen Fittov kommer in och minns vilka härliga skrattanfall han fick. God morgon. Missar ni morgon en snackis?
Inget här i världen är så o-crazy som TV4 crazy.
Jenny, Steffo och Madde får årets skrattanfall när de ska prata om tyfonen Fittov. Jag hamnade helt oförberedd rakt i Fittov. Tyfonen Fittov blev för mycket för Jenny Strömstedt. I direktsändning bryter hon och Steffo Törnqvist ihop och skrattar tills de gråter. Det är viss slagsida åt skrattanfall, gråtskratt och skrattattacker.
Ja.
De har ju ett ni kanske är för elitistiska, men jag har ju liksom, jag är fortfarande någon sorts folklig mylla. Jag har inte svävat iväg som en väderballong. Men så jag får ju det här i min feed, det här, deras mysmomentum. Ostbågar som börjar brinna i direktsändning. Allt blir kul. Allt de tar i blir mys och härligt.
TV4 morgon är en blind fläck för mig. Det är ingenting som någonsin kommer i min väg, så det är spännande att höra om det här.
Jag rapporterar, ja, det är ju mitt uppdrag i Lilla Drevet att rapportera från verklighetens folks sida, från deras värld. Någon ska väl göra det. Det är ett litet demokratiprojekt jag arbetar med. Nu var det ett nytt klipp ute och valsade, men nu var det ett mer allvarsamt klipp. Det var inför internationella kvinnodagen. En dag som naturligtvis inte firas, utan uppmärksammas. Man säger inte grattis till Jenny Strömstedt. Grattis till den här sexistiska skitvärlden. Eller vadå? Va? Ska man vara tacksam för en enda dag när det inte är fruktansvärt att vara kvinna?
Det är den dagen på året då alla delar Nannas gamla krönika om att säga grattis på kvinnodagen och som att säga grattis på AIDS-dagen.
Det är en HIV-sjuk. Det är exakt samma sak.
Då man vet att det är 8 mars, men den börjar dyka upp i feeden.
Det var roligt sagt av Nanna. Och det är också exakt samma sak. Så det blir inget fir, det blir ett uppmärksammande. Det blir en studiodebatt med den politiska krönikören Erik Hörstadius, Hanne Kjöller och Thomas Bodström.
Okej, jag undrade ju häromdagen vars Thomas var faktiskt.
Ja, han är i TV4-studion.
Det är där han är.
Och är Bodström med så tittar man ju. Politikens persbrönt. Ja. Ja. Fast det är ännu mer trashigt att tända på Thomas Bodström. Thomas Bodström måste ju ibland se på sin fru och tänka, vad är det för trashy tjej som tänder på en sån som mig? Kan jag leva ihop med en så trashy människa? Men det är Erik Hörstadius som kommer att ta mest plats i debatten. Det är Erik Hörstadius som får människorna i studion att reagera så här.
Det var det värsta jag har hört. Kvinnliga
grupper. Politiskt inkorrekt.
Du tillhör också en utövande sort.
Jag har en totalt motsatt uppfattning.
Men det är så roligt att ha någon som är så politiskt inkorrekt att säga sådana verkligen saker.
Och det osar så mycket av så här gamla folk. Jag tror att det här kommer... Kontrovers.
Teaser här. Nu blev ni sugna, va? På att höra vad Erik Hörstadius har sagt.
Verkligen.
Vad var han sa? Jo, han har en rätt, ska man säga, dystopisk framtidsutsikt när det kommer till fullständig jämlikhet mellan könen inom makten, inom näringslivet. Mm. Han tror det kommer inte hända. Baserat på någon slags fakta om hur det ser ut idag som han har, kommer det alltid vara fler män än kvinnor i näringslivets topp. För män kommer liksom fortsätta vara bättre på att nätverka och särbehandla andra män. Män kommer alltid satsa lite mer på sina karriärer istället för sina familjer. Så kvinnor kommer liksom tvingas fortsätta utföra en aningen större del av det oavlönade arbetet som liksom inte hjälper en i ens näringslivskarriär.
Alltså det låter ju dystopiskt, men det låter ju inte så som att han, eller det är ju inte så när det inte visar ett uttryck för vidriga värderingar eller något sånt, eller varför blir man så upprörd? Det är mer bara att han är pessimistisk.
Det här är ju inte en normativ utsaga. Eller ni har inte hört klippet, så ni får gå i god. Jag får gå i god för att inte det. Alltså, det är skillnad på de här två påståendena. Visst var det mycket nazism i Tyskland under andra världskriget. Ja. Och vad bra att det var så mycket nazism i Tyskland under andra världskriget.
Just det, och det är kategorin, den första kategorin som Hörstadius är i.
Exakt,
här.
Den deskriptiva kategorin. En liten, men ändå viktig skillnad mellan de här två påståendena. Ingen i studion kan hantera den här skillnaden. Det är då Thomas Bodström vaknar till liv. Vad har det varit? Voice of reason.
Vår Bodström tittar upp från så här högen med kokain.
Här finns plats för mig. Angående då det här problemet att kvinnor får stå för så liksom oproportionerligt mycket oavlönat arbete i hemmet. 7 extra semesterveckor, hävdar Jenny Strömstedt. Det är så mycket mer jobb kvinnor gör i hemmet, om man får tro statistiken. Och då säger Hörstadius, det är väl en bidragande orsak till att de inte kan jobba lika hårt och drivet på sina jobb som män, att de har så mycket oavlönat hemarbete att ta hand om. Det är då Bodris vakna till liv.
Har du en poäng?
Nej, alltså jag håller inte med Erik, men jag tycker det är väldigt kul att han tycker så här.
Han tycker det är kul, men han håller inte med. Han kan liksom inte skilja på normativt och deskriptivt. Han håller inte med om att det är, alltså han håller med om själva, jag vet, det är svårt att säga vad det är han inte håller med om.
Ja. Om han inte,
håller han inte med om att kvinnor har mer oavlönat arbete och därför liksom har svårare att ta sig fram i sina liksom yrkeskarriärer? Mm. Eller vad är det han inte håller med om?
Han håller inte med om den pessimistiska analysen, men han tycker att den är kul.
I alla fall börjar han berätta en solskenshistoria från sitt arbete. Okay. Så kallad anekdotisk bevisföring.
Jag kan bara säga, på vår advokatbyrå så kommer då Sonja först och hon går sist. Men det är inte hon som syns utåt, utan de här kvinnorna som då inte får den uppmärksamhet, de finns precis överallt. Och det är också de som håller ordning på allting och organiserar allting.
Det blir lite förvirrat. Från att Thomas Boström inte kan skilja på en utsaga om hur något är och hur något borde vara. Vad tycker han om det här? Är detta bra eller dåligt om man nu måste använda de kategorierna? Att det är något man tycker om eller inte tycker om?
Det här med att hon inte syns utåt, fast hon jobbar så hårt.
Tycker han att Sonja och
istället
alla...
visar vi Claes Borgström utåt. Som fick Thomas Quick dömd för 8 mord. Det bara hade vi visat från vår advokatbyrå.
Tycker han det är bra att Sonja och alla andra kvinnor sköter och organiserar allt i bakgrunden, jobbar hårt och även har de här 7 extra veckornas semestertid? För att då under de här 7 veckorna kan Claes Borgström dansa på borden. Jag tycker liksom att Erik Hörstadius skulle ha sagt det minst PK som någon i TV4-studion någonsin har hört. Det övertrumfades väl av Thomas Bodström i så fall.
Ja, spontant så ja.
Eftersom Erik Hörstadius inte sa något som var PK eller icke-PK överhuvudtaget. Han hade ingen politisk åsikt.
Nej, precis. Nej. Men det kanske är bara att det är liksom, det är det mest OPK man kan göra i ett TV4-sammanhang. Och det är att inte vara lobotomerat, check och positiv.
Straffbart.
Det var en stora miss.
Att någon har en så här cynisk, pessimistisk analys. Det är värre då än att säga husplatte.
Du sa det då, Ola.
Ja, en till podd.
Det sa det förbjudna ordet.
Just i TV4 är det så. Mm. Ja, det är speciellt där. Det måste vara lobotomerat mys hela tiden.
Ja. Men det blir lite svårt att diskutera problematiska områden om man liksom inte får ha en dystopisk liksom, problemformulering.
Mm.
Om man inte får säga så här att det kanske är problematiskt att komma hit som flykting. Alltså, det kanske är vissa svårigheter att komma hit helt egendomslös och liksom inte liksom placeras i någon förortslägenhet.
Det är minst PK.
Ta tillbaks det.
Ja, precis.
Du ska ta tillbaks det. Det är jättehärligt.
I en artikel i tidningen Medievärlden står det: komikern Kringland Svensson väljs in i Publicistklubben Södras styrelse.
Fan.
Kul.
Ja, hallå.
Visste inte att du var en sån föreningsmänniska.
Jo, det är jag. Jag älskar föreningen.
Du får säga grattis till inväljningen.
Fuck you. Grattis. Ja, tack.
Grattis, Kringland.
Det ska du göra satir på detta.
Jag ska bara läsa vidare i artikeln lite grann. Gustav Gatu i valberedningen förklarar varför Kringland blivit invald. Han säger: satirikerna är i yttrandefrihetens yttersta framkant. Mm. Hela tiden på dess yttersta spets. Så man kan säga att satiraltaret som Gustav Gatu tillber, det altaret har han inte nöjt sig med att bara placera i yttrandefrihetens framkant, utan det är på den yttersta spetsen av framkanten.
Tycker du han har fel i det?
Dit ut måste man om man ska kunna knäböja och kyssa satirikernas fotsulor. För det är ju där vi står, vi satiriker. Eller hur? Och rädda demokratin igen och igen genom att svinga vårt satirsvärd.
Yeah.
Alltså vi snackar alltså yttrandefrihetens allra yttersta spets. Det balanserar vi så fint på en superduper vass spets.
Är det
1000 gånger vassare än den vassaste sushi-kniven. Hur kan vi stå där utan att snubbla? Jo, med hjälp av vår magiska satir. Satir, satir, satir. Mm.
Vilket intressant sätt att tacka Gustav Gatu för att jag blev invald i styrelsen. Att raljera över honom i min podd.
Jag ska döpa mig förstfödde till satir. Fint, fint könsneutralt namn. Men det här kommer bli hela ditt liv nu, antar jag.
Det verkar så.
Att vara med i olika publicistdebatter. Om opartiskhet i public service och vem är Charlie och så vidare.
Ja, men problemet är ju att så här, publicister är bara intresserade av att diskutera skittråkiga saker som kanske så här, vad gör vi? Ingen vill betala för nyheter längre. Boohoo. Så därför tänker jag liksom så här, jag tycker ju att det är spännande. Eftersom jag inte själv är journalist så tycker jag ju det är spännande ju. Mm. Så här att allt är i förändring. Men de är ju, de vill ha sådana debatter, hur ska vi göra? Nu lägger de ner en tidning, jag tycker så här, lägg ner fler.
Men det...
Ja, men vad fan,
ja, men anledningen till att de tar in dig måste väl ändå vara med för de här vem är Charlie och sånt där.
Jag antar det att jag surfar på Don Parks Charlie-vågen.
Men jag tänker att det kommer vara hela ditt liv nu, sitta tre i rad på barstolar på Moriska paviljongen bredvid. Ja, men, Ulrika Knutsson och Per Svensson.
Förra jävla veckan så pratade jag om i Lilla Drevet hur man liksom som någon sorts gaphals kan bli tystad av etablissemanget genom att bli upptagen i det.
Ja, ja.
Så är det första jag gör, att springa på ett sånt möte. Jag har ju fortfarande redan så här, det förändrar jag inifrån. Fuck you, det kommer inte hända.
Det kommer inte må så bra där.
Ja.
Men jag tänker när du är på såna här debatter då, att det är kanske bra liksom om du förbereder lite för hur det kommer vara. Du ska vara på sådana debatter. Mm. Vem är Charlie? Varför är det så få tjejer som är Charlie? Får man skämta om Charlie? Sådana här debatter där du ska sitta tre i rad på Moriska paviljongen.
Mm.
Jag tänker att, om jag får ge lite tips, jag tror att det är bra om du under de här paneldiskussionerna alltid börjar varje mening med orden som satiriker.
Ja, det kan vara bra.
Det är viktigt.
Ja, precis. Att Per Svensson kanske frågar något, han är moderator, Kringlan, är vi verkligen Charlie? Då tar du en lång, lång konstpaus.
Som satiriker måste jag säga att, det låter ju som att något klokt ska komma.
Som satiriker brottas jag ständigt med frågan, var går gränsen?
Ja, jag brottas aldrig med den frågan.
En talking point du kan få mig. Som satiriker känner jag en skyldighet. Ja, jag vill faktiskt använda det ordet. Skyldighet. Att vi satiriker har en skyldighet att hela tiden tänja på gränsen för vad som anses acceptabelt och salongsfärgt.
Mm. Absolut. Får jag inte låta bli att säga som satiriker?
Som satiriker. Jag vet, mitt uppdrag är väl att finna en fungerande avvägning mellan det elaka, det träffande och det roliga.
Det ska vara elakt, roligt, aktuellt, brukar jag säga.
Mm. Som satiriker får jag ägna mig åt groteskerier och överdrifter.
Jag jobbar ju en rabiläsk tradition, brukar jag säga.
Ja, men jag tycker det är roligt. För jag blev så uppringd av någon från så här SVT Opinion. Man ska skriva debattartiklar om jag ville skriva någon debattartikel om hela det här halabaloet kring Ronkes Median i P3 då, som har en rasistskandal nu.
Använder du det branschinterna namnet för tankesmedjan? Sveriges Radios satirprogram.
Vi tidigare kallar det programmet vi inte nämner vid namn. Jag försöker komma bort från det. Men ändå inte nämner det vid namn. Men han ringde till mig och sa så här då, så att jag tänker att du borde vilja skriva en artikel om det här. För att som satiriker så brottas väl du ständigt med frågan, var går gränsen?
Mm. Förklarar du då att det har aldrig hänt? Men har du skriva den artikeln i så fall? Det har inte hänt. Det är ingen fråga som komiker i Sverige eller någonstans engagerar sig så mycket. För vi vet att man får säga vad man vill. Vill man säga neger, gör det. Men då får man väl ta konsekvenserna.
Ja, men det är så konstigt att man kan anta det med sån säkerhet att jag ligger och svettas hela nätterna. Alltså, bara,
var går gränsen?
Var är gränsen?
Ska jag göra som satiriker?
Och jag som har min skyldighet att hela tiden undersöka var gränsen går.
Ditt uppdrag.
Av Gud givet uppdrag.
Det är inte bara att jag så här snackar om något så här roligt jag kom på, utan det är liksom det här undersökandet av var är gränsen?
Mänsklighetens väsen.
Ja, men sen, jag tycker det är helt okej att folk är intresserade av var gränsen går, men då kanske de gör det på något man själv har sagt. Men man är mer kanske liksom apan som studeras, om ni förstår.
Ja.
Jag har inga anspråk på att vara något annat än liksom apan. Jag vill inte ta på mig så här laboratorierocken som apa och också betrakta mig själv.
Nej, men sen är det också så här att man som satiriker har någon så här extra ansvar att tänka på det eller bry sig om det, exakt var går gränsen, för att alltså man kan ju liksom inte så här döpa om något till satir och sen så blir det liksom ett altar alla måste tillbe. Alltså en sägning är ju en sägning, eller en publicering är en publicering som man ändå måste så här försvara ändå. Mm. Eller det är ju inget så här försvar, det är satir, men det är det många tror.
Just det. Däremot är ju det bara på skoj ett ganska bra försvar.
Ja, men man får ju säga att jag menar att det var på skoj. Det kanske inte blev så roligt, men det var det jag menar. Eller om man säger, men det spelar ingen roll om det kallas satir eller inte.
Nej, det gör det verkligen inte. Men kommer jag behöva tänka på detta nu, vad gränsen går? Det får jag kanske börja göra med nu när jag ska sitta i Publicistklubben Södra.
Ja, men det är väl exakt det du ska göra.
Ska prata om det varje dag.
Ja, men då har jag ju ett uppdrag i alla fall. Då får jag ta det uppdraget. Men det är en sån satiriker, det är som styrelsemedlem i Publicistklubben Södra.
Ja, just det.
Där kanske man får ha en debatt.
Ja, men vad roligt. Grattis.
Grattis igen.
Tack. Det ska bli spännande.
Jag kanske bara är avundsjuk.
Det är du ju inte.
Jag är lite, för den här frågan gick ju såklart först till Liv. Jag är lite att hon har backstabbat mig och skickade det vidare till dig först.
Jag är ju starkare publicist än du.
Ja,
jag vet var gränsen går. Det blir dags att summera vad vi har lärt. Jag ska bara. Vi ska avsluta här. Tack så hemskt mycket för att ni fortsätter lyssna på den här podden. Vi kommer tillbaka nästa vecka med ett nytt avsnitt. Och det är väl planen att det ska fortsätta så nu tills tiden slut. Tack Ola som kom hit.
Tack så mycket.
Kom hit, vi är hos dig. Tack Moa som är här. Och tack Aftonbladet Kultur som är med och gör den här podden. Hej hej.
Hej då.
Vi kan tipsa än en gång om turnén. Påminna om det.
Din och min turné, som inte riktigt, den har smygstartat, men det är ju om en månad ungefär. Ett par veckor, två veckor kanske, sätter den igång ordentligt.
Vi har en Facebook-sida som heter Ömhet. En stand-up-turné med killarna från Lilla Drevet. Mm.
Och även, ja, vi finns lite här och där. På Biletto tror jag ofta man hittar våra biljetter. Men kolla, ja, vad fan, googla. Kolla Facebook-sidan.
Det uppdateras med nya städer kontinuerligt, hoppas vi.
Jag tror vi ska vara fem gånger i Stockholm till exempel. Sälj som smör.
Hur stor är lokalen?
Pytteliten.
Ja, det jag hoppades på. Jag tyckte
hemma hos Marcus Johansson.